Kärleksöarna av Alexandra Södergran, inläst av Johannes Österbro för Saga. Året var 1982. Hemma i Sverige där asfalten blänkte av nysmält snö och vinden pinade de som vågade se ut på gatorna, där svepte en nyhetsstorm över landet. Det gällde den spektakulära rymningen från Kumla och den efterföljande brottsvågen. En brottsvåg vars omfattning saknat motstycke i svensk historia. 11 banker i 5 städer rånades på miljonbelopp och en polisbil sprängdes i luften med vad som förmodades vara en hemmagjord handgranat. Mirakulöst nog blev ingen dödad under den dramatiska jakten och inom loppet av några veckor kunde rymmarna gripas, en efter en, tills endast 2 återstod. 2 fångar saknades fortfarande och med dem det mesta av rånbytet. På alla stora vägar i södra Sverige gjorde poliserna rutinmässiga kontroller och särskilt i Malmö hördes rotorbladen från helikoptrar klyva luften dag som natt. Interpol kontaktades och en särskild spaningsgrupp bildades, men tiden gick och polisen fick inte tag på ett enda fruktbart tips, inte en enda ledtråd som förde dem närmare ett gripande. Melker samvetsgrann Gabrielsson och Sten Tornadon Jonsson var spårlöst försvunna. Ungefär 10 000 sjömil därifrån, strax utanför kusten till Chile, glittrade vattenytan underbart vackert under en ljuvligt blå himmel. Segelbåten Freeman gled majestätiskt fram över det närapå spegelblanka Stilla havet. Allt som hördes var små kluckanden från skrovet och sporadiska fladder från storseglet som knappt fick någon vind. Jag kan inte fatta det bara, sa Sten och drack några klunkar från flaskhalsen till sin Red Label. Det är som att du ville att det skulle gå åt pipan. Du kanske är sån. Det finns massor med människor som är såna. De bara vill att det ska gå dåligt. De klarar inte av framgången. De blir skraja. Nej, inte fan vet jag. Men du är nog sån. Jag tror det. Det är den enda rimliga förklaringen, va? Sten kisade med ögonen när han spände blicken i Melker. Sedan såg det ut som att han somnade. Men det var bara en ovanligt lång blinkning. Vi har pratat om det här 10 000 gånger. Jag vet inget mer att säga. Gjort är gjort, svarade Melker samtidigt som han tittade upp på storseglet som bara hängde där håglöst. Han justerade kursen ett par grader. Jag hade plastat in pengarna, fortsatte Sten med högre röst. Jag hade plastat in dem och jag hade gjort det lätt. Vi hade gjort det i 3 lager, minst 3 lager. Men vi måste reva, det här funkar inte, sa Melker. Först efter att jag plastat in dem i 3 lager hade jag lagt tillbaka pengarna i väskorna. Jag hade knutit ihop väskorna med ett rep. Du, kan du hjälpa till? Vi måste reva och antagligen börja kryssa igen, det här funkar inte. Vi kommer ingen vart. Hallå, hör du mig? Nej, 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 nej! Vänta här nu. Nu ska jag tala om vad jag hade gjort mer. Efter att jag knutit samman väskorna så hade jag angjort dem vid en boj. Eller ett par fjändrar. Ja, eller vad som helst som flyter. Jag skulle ha lämnat dig i Chile, muttrade Melker för sig själv och revade seglet och justerade bommen och satte sig vid rodret igen. Vid horisonten tornade stackmolnen upp sig snabbt och Melker fick den där orosklumpen i magen igen. Varken han eller Sten var vana seglare. Det var genom en lång rad av försök och misslyckanden som de otroligt nog hade lyckats ta sig nästan halva vägen runt jorden. Men det hade inte varit enkelt. Särskilt inte över Biscaya och inte heller över Atlanten. Och Melker hade utvecklat en intensiv hatkärlek till havet. Det stora blå hade många ansikten. De flesta av dem var mycket vackra. Men havet var nyckfullt och oberäkneligt. Kunde slå om på ingen tid alls. Och ett hav under hårt väder var fullkomligt skoningslöst. Det tog på nerverna. Dessutom hade de inte stannat någonstans länge nog för att återhämta sig och få ro. Som det såg ut nu skulle inte heller Stilla havet förbli särskilt stilla. Horisonten skiftade mot svart. För ett ögonblick skimrade det till i mörkret. Melker hörde inte ett ord vad Sten sa, men i ögonvrån fångade han upp att whiskyflaskan nu stod på relingen. Han girade hastigt och den halvfulla flaskan tippade i havet. Segerruset fyllde honom. Nej, vad fan! skrek Sten och för ett kort ögonblick såg det ut som att han tänkte följa efter flaskan ner i havet. Melker grep tag om hans axel. Hörru, sansa dig, titta här. Vi har hårt väder på gång. Var med nu för fan, sa han. Och stormen kom snabbare än väntat. Den täckte horisonten och kom rakt emot dem. Dyningarna fick båten att vagga likt en spjälsäng i det stora mörkret. Det fick dem att tystna. Båten gick plötsligt fort. De gjorde 12 knop och det ökade. Det fanns ingenstans att gömma sig. Minska segel för fan, skrek Melker, och hans ursinne skrämde undan rädslan inom honom själv, men hade inte samma effekt på Sten. Allvaret mejslade fram konturerna kring Stens ögon och ingenting dolde skräcken i hans blick. Ångesten gjorde hans röst svag när han sa: Veven föll i havet. Melker kastade sig över revlinan och drog som en vansinnig och Sten hjälpte till. Men det var lönlöst. Vinden for genom riggen med ett klagande skrik. Horisonten försvann inför nästa stora våg. Båten stegrade och klöv vågtoppen. När båten dök kom de upp i 20 knop. De tog vågorna rätt och det stora hotet var inte att båten skulle slå runt, även om det vita skummet yrde och vattnet skvalpade runt i sittbrunnen. Det stora hotet var att masten skulle brista. Skrovet gnisslade obarmhärtigt. Om det var otätt någonstans, om det fanns dolda sprickor, om något satt löst skulle det visa sig nu. Och då skulle det vara över. De hade ingen livbåt, ingen nödradio eller radar. De var på flykt. De hade avlägsnat allt som kunde användas för att spåra dem.